Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Ja, då säger vi hej och mycket välkomna till dagens program som går lite fortsatt, kan man säga, kulturens tecken. Vi har ju haft både författare och skribenter här, och nu har vi en kultursamordnare med oss idag, och vi har suttit här och småspråkat, och det kommer säkert bli ett väldigt trevligt program, tror jag, där också. Maria Dahl,
ja.
Mycket välkommen.
Tusen
till
tack.
Oss.
Tack.
Och vi undrar ju, kultursamordnare är du, men hur blev du det, och vad din bakgrund och lite så, är du härifrån trakten och lite sånt där?
Precis. Jo, jag är härifrån trakten. Jag är född i Kåhög, så det är ju i allra högsta grad här i kommunen. Och flyttade sen till Jonsered med mina systrar och mamma och pappa. Och gick skola där och sjöng i kör där och levde gott där, helt enkelt. Och sen så när jag blev lite äldre så blev jag mer och mer intresserad av teater. Så när det var dags att välja gymnasieskola så började jag på Degårdsgymnasiet i Lerum. Det fanns inte estetiskt program teater här i Partille.
Var det den något som låg i från föräldrar och så, det här
Nej,
intresset?
Nej, inte alls. Elektriker och sjuksköterska, så det var andra yrkesbanor. Men mamma och pappa har alltid varit väldigt så här, positivt öppna och aha, vad kul teater. Ja, okej. Okay. Ja. Och det var en väldigt, väldigt rolig gymnasietid i Lerum. Efter det så jobbade jag lite grann i butik och på café och lite sådär, såg mig runt. Och sen så valde jag att läsa på en teaterlinje nere i Falkenberg på en folkhögskola där. Och var väl väldigt intresserad av teaterbiten, alltså att spela teater själv, teater och sång och musik. Men så var det en kvinna där som var dramapedagog som höll i våran utbildning, som jag blev så otroligt inspirerad av. Jag fick liksom en helt annan syn på teater och drama, skillnad där. Alltså,
Får gärna utveckla, vad är, kan man konkretisera lite eller, ja, för oss som inte är...
Ja, skillnaden, alltså drama och teater, man kan tycka att det nästan låter som samma sak, och det är ju släktingar. Men drama, det är någonting man kan göra för internt i gruppen. Det behöver absolut inte bli en produktion, det kräver ingen publik, men man kan använda sig av samma lekar och uttryckssätt och improvisationer och sådär. Så drama kan man jobba med på väldigt många olika platser. Ni har säkert sett filmen när man kan jobba på fängelse med drama som process. Jag startade eget när jag var klar dramapedagog sen. Nu kan jag lite händelserna förbygga.
Ja,
för det var det som hände sen.
Ja, jo, men det var...
hade företag och jobbade med arbetssökande ungdomar till exempel, med drama som ett ord.
Jag tänker på det, vad är det som du känner att du bidrar med i den yrkesrollen? Alltså för ungdomar eller överhuvudtaget i den gruppdynamiken, eller vad är det som man utvecklar som?
Precis.
Eftersom det heter pedagog så är det ju... någon form av utvecklande och...
Precis, jag kanske ska backa lite där då.
Ja, det får du gärna göra.
För det var just att jag blev inspirerad av min lärare när jag höll på med teater. Hon var dramapedagog, och det ledde sen till att jag sökte till en dramapedagogutbildning som ligger uppe i Gävle, eller utanför Gävle. Också på en folkhögskola. Och en helt fantastisk utbildning. Väldigt processinriktad. Det var lite sådär först att man tänkte, åh, herregud, det ska bara processas och pratas. Men det visade sig vara väldigt, väldigt bra. När jag kom ut sen och färdig examinerad dramapedagog, då var jag så redo att börja jobba direkt. Det fanns liksom ingen oro. Det var bara så här, ut och köra. Och jag ville jobba med det krångligaste och svåraste. Jag ville liksom olyckliga människor. Nej, men jag var så här, nej, men då var jag inte alls intresserad av folk som frivilligt hade valt drama eller teater, utan jag ville liksom hjälpa folk för på något vis genom dramametod.
Men du menar att det här är någon form av alternativ psykologi, eller vad ska man säga? Du sa att du hjälpte människor som hade svårt.
Ja, det är ju inte säkert att jag hjälpte någon, nej, men jag hoppas det. Men det som är skillnaden som sagt mellan drama och teater, det är att teater har i stort sett alltid en publik, kräver sin publik. Alltså det är liksom det grejen, man vill nå ut med någonting. Drama, det vill man ju också nå ut med någonting, men det är ju mer liksom en, att man agerar med varandra i en grupp, i en stor eller liten grupp. Man använder en metod mer än ett konstnärligt uttryck, skulle man nog kunna säga generellt.
Det var, ja, ser man. Har man lärt sig en del till här. Nej, för det, ja. Men sen, du, så var du inne på här, du till och med starta eget. Det var ju friska tag, om man säger så.
Mm. Det var en väldigt spännande och rolig period. Då flyttade jag tillbaka till Göteborg och hade eget företag. Jag gick på en starta eget kurs och... Det är ju väldigt mycket räkna på jobb, åka runt och ha kundkontakter och försöka berätta hur bra drama som metod är för folk som inte alls vet om det. Och gjorde jätteroliga uppdrag, till exempel för arkitektgrupper. Det var Sweco landskapsarkitekter. De hade precis nyrekryterat en person och ville använda drama som metod för att se om man kunde få den här personen att känna sig extra välkommen och bli inkluderad i gruppen. Och vi använde väldigt modiga tekniker som clown, lekar. Helt otippat och väldigt överraskande för den här yrkeskåren, måste jag nog säga. Och de var väldigt nöjda. Så där jobbade jag med, och även jobbade på ett utbildningsföretag och hade jobbsökarkurser. De lärde ungdomar på det här företaget att skriva CV, gå igenom alla praktiska förberedelser för att söka jobb. Och då kom jag in med drama som metod. Då var det mer lite retorik och känna dig bekväm med att prata inför folk och trivas i en grupp helt enkelt.
Det kanske är läge kanske att spela Marias första låt.
Ja, det.
Och då har du på din lilla spellista har du tagit fram Swedish House Mafia.
Yes.
Du hade någonting kring dina låtar. Vill du berätta det nu eller ska vi ta det efteråt?
Jag kan ta det lite grann kring det. Det var eller nej, spelar du låtar först?
Spänningen stiger. Ja, här kommer Don't You Worry Child. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born.
Då hörde vi en, för mig, alldeles ny version av Don't Worry Child, som jag tycker var fantastiskt fin. Och det var ju en önskan av dig, Maria, där som, och du hade ju historia till den här, och du får gärna berätta.
Mm. Jo, nej, men jag tycker också den texten kommer fram så fint i denna versionen, i den akustiska versionen. Lite som jag sa innan låten där, så hade jag ju börjat jobba som dramapedagog och trivdes jättebra med det. Jobba på Kungsbacka kulturskola och vi fick vårt första barn, Maximus. Och när han var 2 år så fick vi besked om att han hade leukemi. Precis på hans 2-årsdag så fick vi börja en väldigt, väldigt tuff behandling på Drottning Silvias barnsjukhus. Och jag var då gravid med vår andra son, Cornelius. Så det är en period och en händelse som har påverkat mig och hela familjen.
Förstås. Något enormt. Hur kommer låten in där? Är det...
Precis, och då är det när vi var klara med den här sjukdomsbehandlingen och allting hade gått bra och Maximus mår jättefint idag, så att det härligt. Gick så bra det bara kunde göra. Men då hade vi en hurra för livet-fest, en hyllningsdag för honom. Och då hade Martin, då, Maximus, eller barnens pappa, vi gjorde en video, en hyllningsfilm. Och den var fylld med olika klipp från allt från att de föddes fram till under sjukdomsperioden och lite efteråt. Och då var den här låten med där.
Ah.
Så det är liksom en sån här... vi ser på den här filmen lite då och då. Och bra perspektiv helt enkelt. Och är glada och tacksamma för att det gick så bra.
Underbart, när det, för det måste ju vara hur fruktansvärt som helst.
Ja, det är väldigt speciellt att leva
alltså när man får besked och det här. Och så. Mm. Härligt. Ja, då förstår jag att det, ja, då är det en... Det betyder väldigt mycket.
Precis. Och lite det som texten är också liksom, don't you worry child. Alltså det är ju lite det, det var ju det man ville säga till honom, fast vi var ju livrädda, så det var väldigt svårt att säga det med övertygelse till ett litet barn. Mm. Han, hem till oss, sa han hela tiden. Vi bara, nej, vi ska vara kvar här på sjukhuset. Det var en skräckupplevelse verkligen.
Men som sagt då, det landade väl.
Det landade fint. Ja. Mm, verkligen. Ja.
Du sa att du tog anställning, du var ju egen, men sen tog du anställning där. Var i Kungsbacka, var det så?
Precis. Ja. Där jobbade jag i flera år, kanske 6 år eller någonting, och trivdes superbra. Jättehärliga kollegor och ja, det trivdes. Jag tyckte det var väldigt roligt att jobba som dramapedagog och ha olika grupper, både på kvällstid och i skolor och så. Och sen var det faktiskt just under den här sjukdomsperioden så var det en ganska stor nedskärning på kulturskolan, så då behövde jag lämna den tjänsten. Och sen var jag föräldraledig med Cornelius, yngsta sonen och sådär. Och eftersom vi bor här i Partille, i Jonsered, så när det var dags att börja jobba igen så hörde jag mig för lite vad som fanns här i Partille. Och då började jag jobba som dramapedagog här, på kulturskolan här i Partille.
Är ni flera som har, eller hade, så ska jag säga, för du har ju bytt uppdrag sedan, men är man fler som jobbar som dramapedagog eller är det?
Nej, det är oftast, är det ganska oftast. I Kungsbacka var vi ett helt gäng, där var vi faktiskt 4 stycken. Men här i Partille är det en, och det var det när jag jobbade också. Så ofta är det ju fler barn och unga inom alla andra ämnen, höll på att säga, men inom musik och sådär. Så att det brukar ofta sträcka män.
Men sen, hur kom det så att det blev kultursamordnare?
Ja, det var lite skojigt. Jag blev tillfrågad efter, alltså jag hade ju då varit hemma ganska länge med vård av sjukt barn och sen vård av frisk bebis. Och var väldigt jobbsugen när jag kom tillbaka. Så jag tog i för kung och fostland. Jag var så glad och engagerad. Och jobbade väldigt mycket och väldigt glatt. Det var en intensiv period. Så jag jobbade då som dramapedagog på kulturskolan. Och sen fick jag frågan om jag ville starta en dramaprofil på en förskola i Jonsered. Gjorde jag det. Och sen så fick jag även frågan om jag ville testa på det här med att vara kultursamordnare. För då skulle hon flytta till Skåne. Hon som hade den tjänsten som jag har nu då. Så en liten kort period så jobbade jag på 3 olika uppdrag. Och tyckte det var en god lösning på pappret. I praktiken blev det lite körigt. Och jag blev faktiskt sjuk av det. Jag blev väldigt hjärntrött och behövde vara hemma i... Men inte så lång tid, tack och lov, utan både på grund av att det nog gick så snabbt liksom, så behövde jag inte återhämta mig så länge. Jag kunde gå snabbt tillbaka till jobbet och hade och har fortfarande så otroligt bra chef och kollegor. Så jag kunde liksom komma i den form jag var till jobbet. Trött eller med ångest eller ja, hur det nu var. Jag hittade liksom, jag fick en anpassad anställningsform under en period. Så jag behövde aldrig vara hemma så länge, utan jag kunde jobba i det skicket jag var. Och det tror jag har varit superbra.
Kan man säga exemplariska arbetsgivare i det fallet?
Det kan man verkligen säga.
Det kanske genuint på riktigt. Behöver vi kanske fler av, för man förstår att det inte alltid är så flexibel på arbetsplatsen, tyvärr.
Nej, och det här anspråkslösa som min chef Kristina då, hon lånade, hon bara, jag vet inte så mycket om det här. Hon lånade ett knippe böcker och kom hem till mig och liksom, vi löser detta. Alltså, bara så här, i allra bästa inställning bara, att vi fixar det. Liksom. Vi provar oss fram, ser vad som behövs, vad som är bra för. Ja. För det finns ju inte heller en färdig mix som funkar för alla. Det finns ju olika anledningar till att man blir utmattad eller trött eller stressad. Mm. Så får man hitta ett koncept för just den individen.
Ja, det är fantastiskt. Höra det också.
Ja, ska vi ta en låt kanske?
Ja.
Och då är det nummer 2 på din...
Den heter faktiskt Hej med Julio Iglesias.
Ja, den heter Hej med Julio Iglesias. Yeah. då...
Ja. Ja, hej med Julia Iglesias i nummer 2 på din lista.
Ja.
Så den kör vi faktiskt nu.
Ja.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir.
Ja.
Den underbara faktiskt, det jag menar, jag ser inte ironisk, jag tycker han är fantastisk. Vi sa ju att det är smörsångare, det är liksom det, men väldigt, väldigt, ja, vad säger man?
Ja. Ja. När det är så här genuint som det är, ja, så, ja, då är det liksom, är det all in, då köper man liksom, ja, alla genres.
Ja, jag tycker, ja. Nej, det var, man sitter där och ser det, ja. Köker man där med handen där över bröstet där.
Precis,
och så,
ja, allt precis. Det där. Och solen skiner.
Och, ja, ja. Och så brun bröst så här. Ja, det här. Ja. Men då ska,
men
vi, höra...
vi ska bara säga att det är Maria, Marias önskelåt.
Ja, Maria från Kummariadal till och med.
Kultursamordnare i Partille kommun som, ja, vi har som gäst i mitt Partille idag.
Mm.
Ja.
Sitter där och spisar lite plattor.
Precis.
Prata lite.
Hur kommer det sig att det blev nu, Julia, då?
Ja, precis. Och det är egentligen som en liten hyllning till min mamma faktiskt, måste jag säga. För hon älskade den här artisten och... Då när jag hade varit sjuk och kom tillbaka, precis hade börjat jobba lite grann igen, då gick min mamma hastigt bort. Sådär superoväntat. Gick och la sig och bara dog i sömnen. Och det var ju också en väldigt chockartad upplevelse. Den här gastkramande paniken. Man bara fattade att jag kan inte göra någonting åt detta och min mamma finns inte mer. Så jag vet att jag var ute och gick liksom strandpromenaden och så jag bara skrek allt jag kunde, för det var liksom det enda jag kom på att jag kunde. Alltså det var bara så mycket sorg och maktlöshet. Men det vet ju alla som går igenom sorg att det är bara liksom att ta det dag för dag, och det är, man läker liksom, även om det tar tid. Men hon älskade, och varje gång vi hade gäster hemma hos mamma och pappa, så satt hon på den här plattan och det var liksom förberedelser inför mat som skulle lagas och tallrikar som skulle dukas fram. Och så, kan inte du ta fram servetterna, Maria? Absolut. Mm. Och så hörde man den här musiken. Så för mig är det så här, det är liksom, jag tänker på mamma, jag tänker på pappa som ofta skruvade ner lite. han tyckte inte om artisten, men, men det var en sån här härlig upplevelse vi hade tillsammans.
Det var väl onekligen så att han gick inte hem lika mycket hos män. Men jag tänker att det var ja. Jo, kultursamordnare, ja. Ditt uppdrag, beskriv det lite grann för,
ja,
oss.
Det är en rolig tjänst, ett stort och brett uppdrag, indelat i lite olika bitar. En del av det är att jag hjälper till och ser till att alla barn och unga i Partille får kultur i skola och förskola. Så då är det utbildningsförvaltningens medel som jag får förvalta tillsammans med ombud från skolor. Så vi tittar på teatrar och konserter och bokar in det till Kulturum. Och så kommer barn, alla barn mellan 3 och 16 år kommer till oss och får en teater eller musik eller konstupplevelse eller liknande. Så det är en del i tjänsten. Och sen är det allmänkulturen, och det är ju för alla som bor i Partille eller utanför Partille för den delen också, som är sugna på att uppleva kultur helt enkelt. En del i det uppdraget är ju helt vanliga evenemang, som man säger, eller luddigt begrepp, men ja, det var vanliga evenemang. Nej, men jag menar, det är ju
att kan man inte ska ha ett sånt som det står redan från början.
Välkomna till
ett luddigt arrangemang. Jaha.
Nej, men
spännande.
Nej, men konserter och teater som man köper en biljett till.
Ja.
Det var lite så jag tänkte. Det vanliga upplägget.
Men det är väl inte luddigt?
Nej, det är ju faktiskt
en biljett. Och, ja, ja. Ja. Ja, nej, men
det var väl... Ja, men sen så blir det ju lite sådär också efterhand när man jobbar med en tjänst att man, eller jag, känner att det är roligt att skapa andra saker. Och vi vill ju alltid nå ny publik. Så vi har haft några år nu en väldigt rolig satsning som heter Wow, oväntad kultur i vardagen.
Ja, ja. Notera detta.
Och det har varit så kul.
Wow, så, alltså det är det här begreppet. Det är ingen förkortning utan det är...
Nej, wow är mer som liksom, wow.
Ja, det är så. Ja. Ja, det är så. Ja,
tanken är att vi vill erbjuda en positiv överraskning i vardagen. Och det har varit... Och då har vi, jag har liksom letat efter olika estetiska uttryck som... En gång hade vi en som åkte runt på en flakmoppe. Vi fick låna en flakmoppe av munkarna i Jonsred där. som vi nästan inte fick igång, men till slut fick vi igång den. Och så satt en man och körde den och en stod och spelade på flaket munspel. Åkte runt in i Partille centrum. Det var väldigt oväntat. och väldigt bra. Och ett fantastisk munspelare var det. Med ett stort bälte runt midjan med kanske 12 olika munspel. En annan gång hade vi en person som stod och spelade säckpipa när folk kom av pendeltåget i Partille station. Mm. Mm. Vi har haft en operasångerska som har stått på bron över Sävån och sjungit opera i en stor vacker klänning. Vi har haft eldjonglörer som har stått på kyrktorget. Och
vågar man fråga när ni tar fram de här programmen, sitter i gruppen, vad... Hur det låter som att vad är man inne för tillstånd då?
Ja, precis.
Ja. Jag tänkte, för det är lite faktiskt intressant. Jag menar, vad kommer idéerna ifrån? För det är ju kul idéer, men det är inte det där du liksom bara så där. Utan det måste ju finnas en lite grund i det på något.
Precis. Och jag tror att det är det. Det är det som är kul med den här tjänsten. Det är en mix av det här väldigt strukturerade. Liksom. Det som är en budget man ska hålla till. Den, är ju liksom, den tickar på och ska ju vara noggrann och liksom bra uppstyrd tillsammans med våra fantastiska ekonomer som man bollar med. Den här tydliga formen med de evenemangen som återkommande som jazzcafé, seniorbio, konserter och teatrar som vi säljer biljetter till och skolprogrammet som löper på. Och sen är det då de här varje termin så tänker jag lite grann, vad har vi gjort förut som var väldigt kul eller vad har vi inte gjort? Eller man bara snubblar in i någonting. Ibland är det att man bara läser något eller hör någonting. Ja, men
det kunde... Får jag fråga, är det du som huvudsak är, poppar upp i dina tankar de här idéerna eller hur? Eller sitter man liksom in i någon grupp och sådär? Och...
Ja, just wow-konceptet, det är ju jag som jobbar med mig själv där.
Ja.
Men sen så pratar man med kollegor och så kanske någon som säger, men jag hörde någon som visslade så fint. Ja, vad roligt, det kanske man skulle kunna förstärka och så hyr man in någon som står och visslar. Och så. Ja, det kan vara vad
som helst. Okay. Du har också, förstår jag, en backup på det där, alltså i att vinna gehör för att det skulle kunna vara tankar och idéer som man är liksom lite stelt kommunal och sådär. Men det, jag förstår, så är man vaken för och tycker att visst.
Verkligen, det är en, hela stämningen är så faktiskt på arbetsplatsen. Det är en väldigt stor lust att arbeta, ett stort förtroende. Ja, det är ju verkligen ett förtroendeuppdrag tycker jag, som jag har. Jag tycker det känns tydligt att det är ju ett ansvar. Man vill ju försöka och fånga upp vad man tror folk vill se och gå på och stöta på. Just när det gäller det här oväntade så vill man ju gärna, det ska ju vara en behaglig upplevelse. Ja. En dålig kulturupplevelse. Man vill ju, men gärna något ändå kanske lite oväntat, för att när man ska sälja biljetter till ett evenemang då väljer vi ju ibland, gör vi ju evenemang helt gratis för vi vet att det här kommer inte sälja så mycket. Det är en person som är alldeles okänd och en ganska smal genre kanske. Och ibland så tar man in någonting som är väldigt troligt att det kommer sälja slut. Som vi hade Bamse eller Babblarna. Alltså, eller någon stor produktion som man vet att men det här kommer. Men då måste man ju också ha lite av varje. Det är det som är så
himla. Men kan du som man säger köra över lite pengapåsar till det som täcker upp då för de här?
Precis.
Det är så
vissa evenemang får kosta bara men och vissa går runt och så. Någon gång går man plus och då jublar våran ekonom. Men du gick... Mycket pengar, precis.
Sitter där med sin lilla gröna skärm, eller vad är det de har ordet? De här som man ser framför sig, de här gamla kassörerna eller ekonomerna. Ja, nåväl, men...
ta en låt.
Jaha,
Nu är det Run, Run, Run.
Ja.
Med Django, Django.
Det är faktiskt en hyllningslåt till löpning. Löpning har jag att springa, framförallt i... i skogen och nästan alltid själv. Det är liksom min avkoppling och då lyssnar jag ofta på musik, stressar av, processar tankar, saker. Och jag reser varje höst en vecka iväg någonstans själv och bara springer varje dag.
Jaha, så det ingår liksom i resandet? Det,
ja, jag har någon, ja, ofta på någon strand eller på något, jo, berg eller det, någonting.
Då lyssnar vi.
Ja.
Man känner att man gärna vill springa.
Ja, ja, men det gick att hålla emot faktiskt.
Ja.
det var svårt. Ja, det var jobbigt. Ja.
Det gick att äta kardemummakaka till den låten också.
Ja, det är en allround-låt. Ja. Ja. Så, ja. Ja, suggestiv
så
där.
Ljunge var det så. Var det så?
Mm.
Ja.
Vi satt här och pratade om löpning, hur det bidde så för din del. Du var, som förstod, inte så från början som liten, men hade upptäckt bland annat löpning på... Får gärna berätta hur det gick
på
till.
På äldre
dagar. Men lite senare i livet.
Ja, nej, men det var lite sån Forrest Gump-stil på det hela. Det var när jag var sjuk faktiskt. Jag hade väldigt mycket ångest. Jag var stressad och mådde dåligt. Och jag var ute och gick mycket för att försöka bli av med stress och komma i balans. Och så... började bara småspringa lite grann. Och det hade jag inte, jag hade väl testat det när jag var tonåring liksom, men tänkte det att det kändes bra, fast fel skor, så nästa gång testade jag med gympadojor istället för stabletter. Så, och sen var jag fast, så jag har liksom sprungit sen dess.
Det kan vara... blir några vändor i veckan eller?
Absolut. Jag springer helst varannan dag. Jag springer inte så långt. Jag springer några kilometer. Så inte så mycket lopp. Jag har testat något lopp och så, men jag är inte så tävlingssugen av mig, utan
det. Bara... Och sen det här med som jag förstod, du trivs kunna vara man med sig själv då. För det är många springer ju, eller många, men kan ju springa ihop med folk och sådär, men din grej är att du...
Helst själv.
Ja, helst. Men så nämnde du något, tennis, det är lite svårt att spela själv.
Ja, precis. Väl, eller... Där får man helst ha sällskap.
Ja. Ja. Men det är också en nyupptäckt, förstod jag.
Ja, det är det.
Syssla.
Ja, eller, precis. Ja. Ja. Det hittade jag, eller hittade. jag mötte tennis i slutet på, inte förra året utan året där innan, 2017 då, var jag på Teneriffa på en resa. Och för att springa och bara ta det lugnt och sola och bada och sådär. Och så fanns det en tennisbana där. Så tänkte jag, men jag går upp och tar en lektion. Egentligen för att jag tänkte att 2018 måste jag göra någonting annat. Jag vill göra någonting nytt. Och jag hade varit och sett Björn Borg-filmen, så den måste ha legat någonstans i något litet väck i huvudet. Det var väl det att komma upp, för det var väldigt otippat med tennis, annars har man aldrig mött sporten. Men så jag tog en lektion och blev alldeles kär. Jag blev så himla glad.
Varför då?
Jag vet inte. Jag var, tror jag, väldigt glatt överraskad att det gick bra. Och det var väldigt peppande, uppmuntrande, skön farbror där som... Har inte du spelat förut? Han hade ju givet ett slipat beteende och liksom skulle boosta mig. Men jag blev verkligen så... Jag blev så glad så att jag råkade trycka fel kod på mitt kort sen och spärrade det. På en ensam resa, så jag var utan pengar där. Det var dramatiskt. Men i alla fall så blev jag kär i tennis och det bevarade jag sen och började spela tennis här hemma.
Och du har sagt att ni hade bana där ute eller du har tillgång?
Ja, vi har en utomhusbana i Jonsred i Bokedalen som ligger superfint.
Ja, Bokedalen, ja.
Med lövskogen där och så. Så att, där spelar jag från maj till oktober. Ja.
Men hur är det sen då? Har du en innebana på det?
Sen kan man, Partille tennis har jättefina banor. Och,
men du kör åt runt nu väl?
Ja.
Alltså går, du går in och...
Ja, precis. Är det.
Apropå Bokedalen, ja. Lite osökt. Jonsereds herrgårdsscen. Vad tycker vi om den?
Det är en pärla. Det är så kul att varit med och fått den dit. Ja. Det är ett EU-projekt som vi sökte medel för för 8 år sedan, tror jag, ungefär. Och det är en liten ideell förening som heter Kulturella som bedriver verksamheten på Herrgårdsscenen. Och den ligger ju fantastiskt. Alltså hela Jonsvids trädgård där är ju ett område som bara blommar och blommar. Och det liksom började så småskaligt och det är så fint uppbyggt.
Duktiga, ska vi se, Svensson, vad heter han mer?
Ja, Peter Svensson är trädgårdsmästare. Precis. Och alla som jobbar där uppe är så engagerade och stolta över hela trädgården. Så det är en oas att vara i.
Det, men det kommer att fortgå med, vi pratade lite om det här innan, alltså lite mindre arrangemang. Jag vet att det var något större än någon sommar när det nu var, men att det passar bättre med.
Precis, området är mer gjort för att ta lite. Så vi har ungefär en gång i veckan något evenemang där. Mitt i sommaren under juli brukar vi ha hälsospår med någon slags träningsform några gånger under månaden. Och i juni och augusti så är det konserter och teater och...
Du säger det är en liten pärla.
Ja, det är det faktiskt. Det är så mysigt att se. Konceptet där är ju väldigt enkelt. Det är bara en stor grässlätt precis nedanför den fina herrgården. Så där sitter folk med på någon sån liten brassestol eller en filt med lite matsäck och så lyssnar man. Ibland ösregnar det. Då är det lite färre där. Ibland är det strålande sol. Jag menar, vi hade till exempel Timo Räsinen där samma dag tror jag som en av Håkan Hellströms spelningar var på Ullevi, och då var det väl över 1000 personer som satte det här på gräset i solen och det var en sån magisk spelning. Och sen några små exklusiva spelningar. En gång vi hade en spelning, det var 2 kvinnor som åt pastasallad i ett medhavstält. Det var de enda som satt där. Fantastiskt, de hade väl bestämt en träff vi ska mötas då. Men så stora och små evenemang, men jag menar, det är ju nästan alltid runt 100 personer som sitter där på gräsmattan och tittar. Det kan vara jazzcafé, det kan vara teatrar och det liksom olika musikgenres försöker vi ta in där så att det blir en bra blandning. Allt. Väldigt lite säckpipa just där, men
det kan bli.
Vi hade en kvinna som spelade harpa förra sommaren i trädgården. Hon satt mitt i trädgården i den här liksom ronden där.
Ja, den, ja, just det.
Helt ljuvligt, med en liten hund som var hennes egen lilla hund då, på knät. Hon satt och spelade harpa där i 4 timmar, alldeles magiskt.
Det var nästan lite som wow, man blev...
Det var det.
Det var det.
Det var som en hägring, man gick förbi där. Ja.
Det är ju, och inte bara här scenen där, utan det är ju väldigt mycket, kika ju nu in, vi skulle träffa dig lite extra här på kalendrar och så vidare här i, ja, det vill säga kultur, vad kallar man det för? Kultur?
Evenemangskalendern
heter den, just. Och det är ju fantastiskt mycket saker som på. Har det blivit mer och mer, eller har det hela vägen funnits ganska mycket här i Partille?
Jag upplever att det blir mer och mer, för det är ofta vi får säga till alla engagerade föreningar att vi tar med del av det ni sänder in, för vi måste liksom korta ner texterna, och ibland får vi säga att vi kan inte marknadsföra allt i det tryckta materialet. Allt kommer upp på nätet som ni skickar in, men så jag tror att det blivit mer. Och folk kanske också märker hur viktigt det är att marknadsföra sig, att det är liksom en förutsättning för att folk ska hitta dit.
För det, förutom man kan hämta eller få en sån här fysisk kalender, så är det att rekommendera att gå in på...
På partille.se har vi ju alltid en uppdaterad evenemangskalender digital som man ser dag och tid och plats. Och...
Väldigt gott utbud. Har du någon, om man ska jämföra när det gäller andra, när det gäller kontakter och så vidare med andra kommuner, gör man någon jämförelse eller samarbetar, eller hur gör man med Lerum och
precis, vi har ju GR-kommunerna, alla vi 12 har ju ett nätverk där vi träffas, vi kultursamordnare. Och det är jättekul faktiskt. Man märker olika, både hur olika tjänsten är utformad, vart den ligger i förvaltningsstruktur och sådär. Och sen givetvis olika budgetar. Men vi gör ju vissa saker tillsammans när vi söker medel.
Vi kanske ska ta en låt innan vi går vidare. Så nu på listan här så ligger det någonting som jag uppfattar som Real Life. Stämmer det?
Jajamän.
The Weeknd.
Ja.
Är det någonting som du vill säga innan?
Ja, vi kan lyssna, så kan vi prata om låten sen.
Ja.
boy wasn't meant for loving. Tell him this heart doesn't stand to boy. I'll be the same, never changed for nothing. It's all I know, never learned much more.
The Real Life heter den, ja.
Mm. Mm. Lite annorlunda mot... Du får gärna berätta förstås vad ditt val av den här låten.
Ja, Real Life och sjunger om real strength. Styrka.
Alltså, real...
Nej, men verklig styrka. Alltså, mm, egentligen handlar det om på något vis när livet händer, vad gör du då? När det jobbiga i livet händer, vad gör du då? Alltså, mm, att hitta sin styrka även när det är tufft. Eller framförallt när det är tufft, såklart. Och den låten för mig är en sån här låt som... Jag får styrka av den låten.
Ja. Mm. Var, jag ska säga, det är dålig på det här med texter. Och så att, lyssnar inte in så här, men vad är det i låten som du känner fångar upp dig och stärker?
Ja, det är nog egentligen just den strofen. Liksom. In real life you need real strength. Mm. Du behöver liksom... Det går inte runt och bara önska att det var på något annat sätt. Utan liksom, varsågod, så här är det nu. Aha, okej. Okay. Akklimatisera. Mm. ja, precis. Ja. Och det är en konst det där. Liksom. Man ska ju inte tappa sig själv heller. Och jag menar, man har ju rätt att känna saker, både bra och dåliga saker. Ibland är man ju bara trött och ledsen. Men hur ska man hitta ny styrka och hitta tillbaka till sin lust? Ibland kan jag känna när någonting händer och man är alldeles dränerad. Och ja, bara okej, känn klart det. Och sen hur ska jag... gå vidare. Ibland hjälper musik fantastiskt mycket tycker jag.
Mm.
Och ibland är det bara så här, ja, men jag brukar tycka om att äta lakrits. Just nu smakar det inte så himla jätteintressant, men, ja, men jag äter lite lakrits och så förr eller senare så kommer man tillbaka till sig själv igen och sin lust, sin energi och sin glädje. Jag tycker det, ibland bara gör jag. Och så kommer man tillbaks.
När du säger det så tänka tillbaka på just det vi hade pratat i kör och så vidare. Du hade ju gått hos
Annette Lennart.
Just. Mm. Och tänkte vad hon pratade verkligen, alltså musiken var, vilken styrka som hon hade funnit i musiken. Och det,
precis, det och det var... kan jag minnas när vi gick, jag och mina vänner under hela uppväxten och sjöng tillsammans med Annette i kören. Mm. Kunde man komma väldigt stressad från skolan, högstadiet, mycket fladdriga tankar och bara, vi hinner inte här egentligen, och så bara, vi går på kören i alla fall. Och så gick jag ut därifrån alldeles så här hög, helt påfylld av massa energi, och det om något är avstressande.
Mm.
Och en gemenskap och en fantastisk känsla att sjunga ihop.
Vi pratade med Maria Dahl som är kultursamordnare i Partille kommun.
Mm.
Och vi var inne på det här med det som ska komma.
Ja.
Vad heter det?
Artscape. Mm. Artscape Saga är ett stort konstprojekt som alla 12 GR-kommunerna kommer att vara med i.
Och det är Göteborgsregionen det står för, antar
jag. Jajamän, precis. Ja. Göteborgsregionen, fast Göteborg är inte med. Så det är alla kommunerna runt.
Jaha. Ja,
lite skojigt. Men,
ja, det är lite skojigt.
Ja, det är lite skojigt. Men Göteborg har redan fått ta del av det här, för det Artscape, som den här organisationen heter, de har gjort ett stort konstprojekt inne i Göteborg. Och även i Malmö och uppe i Värmland i kommuner där. Och det, tanken är då att göra stora muralmålningar på väggar med internationella och svenska konstnärer.
Hela husväggar alltså?
Ja, precis.
10, 20, 30 meter höga eller vad mycket blir det?
Det kan vara, ja, tänk de högsta husen vi har. Så hoppas vi att det kan bli där kanske.
Finns det några konkreta utvalda redan nu hus? Eller?
Det finns tilltänkta hus
tilltänkta.
Som vi hoppas på. Och sen är det alltid så att man behöver ansöka om bygglov. Och det är där vi är i processen nu. Men,
så är det ju. Men sen är det gjort lite åt det hållet kan man väl säga. Då med muralmålningar eller som man kan visa graffiti-typ.
Precis.
Det är du nämnde ju till exempel här nere vid järnvägsstationen. Och...
Mm. Vi började med det för några år sedan här. Fick förslag från graffitikonstnärer som ville komma till Partille. Och då var det, då hade vi nolltolerans på graffitimålningar i Partille. Så vi började med en konstutställning där de här konstnärerna fotade otrygga platser i Partille. Som kommuninvånare har meddelat att de tycker otrygga. Som en del tunnlar och så. Och så photoshoppade de in förslag. Så här skulle det kunna se ut om vi hade konst på de här väggarna. Och så hade vi en utställning kring det i vår utställningshall i Kulturum. Och sen så blev det så uppskattat och kändes så attraktivt, det förslaget, så att vi fick tillåtelse att göra det i verkligheten. Mm. Så det har varit ett jättebra samarbete tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och alltså politiskt förankrat, för det var ju inte, man såg inte på den konstformen på det sättet. Men vi valde ju att lyfta in alla de målningarna vi har gjort hittills har varit på tema natur och djur, för att vi kände att det är lite det man saknar kanske i betong, på betongväggar. Färg, lite humor och natur. Mm. Så det har varit temat. Nu på det här stora Artscape-projektet, då är ju folksaga temat. Så i alla kommuner kommer temat vara folksaga. Ja.
En fråga. Du har nämnt att ni samlade in så att säga, synpunkter på vad kan man ha för någon form av målningar på de här olika ställena i kommunen. Hur går själva kontakten med, vad ska man säga, kulturmottagarna? Vi som bor i Partille, hur går det till? Så hur mycket får de vara med, eller vi vara med?
Precis, det var ett typiskt sånt exempel som jag försökte få fram när jag fick tunghäfta där med Facebook. För då använde vi, när det gällde konstönskemål där, då använde vi kommunens Facebook-sida och bara skrev sådär, vi har en ny målning på gång, vad skulle ni Partillebor vilja se? Och då önskade Partilleborna bland annat då en graffitibäver och en graffitilax. Så det är ju kommuninvånarna som... Och de blev superfina när de är mitt emot restaurangen vid Partille tågstation där på den vägen. Och det finns ju på kommunens hemsida att man alltid kan gå in och önska både tips om evenemang man själv har planerat att genomföra och också önska. Mm. Så jag får ju... Då och då får jag ju mejl till mig. Vi skulle vilja höra den här artisten, eller finns det möjlighet att boka de här? Eller jag känner den här kören, skulle inte de kunna komma och spela i Partille eller så? Så kollar man om det finns några lämpliga tillfällen där det går att ta in dem.
Men då är det, på, kan man säga, den typen av evenemang, det är Kulturrum, det är inte kopplat till Partille Arena och så? Eller?
Nej, Partille Arena, det är Daniel Claesson heter han som evenemangsansvarig där borta. Och sen är det ju många externa bolag som kommer dit och bara hyr lokalen och kör i sin egen.
Så att det här är mer lite, ska jag säga, lite... downsizat.
Precis. Våran största scen på Kulturum är ju strax under 400 sittplatser. Det är där vi har bion och sånt också. Och så har vi ju en kaféscen och där är det ju alltid med fri entré. Och mycket så här folk som passerar förbi, och det är ju inte bara de aktiva kulturbesökarna, utan det är ju de som ska in i biblioteket eller till kulturskolan, stanna till och lyssna en liten stund och sen går de vidare. Så det är lite spontan kultur också.
Seniorbio har vi också.
Du. Det har vi också.
Ja, ja. Och det, du berättade lite innan där om...
Ja, det är väldigt skojigt. Där möts jag och en grupp med seniorer som också jobbar som publikvärdar där. Vi ses några gånger per år och tittar på kommande filmer. Och så bestämmer ett som vi tycker är bra mix då, som vi tror att publiken vill se. Något kostymdrama, någon svensk film, kanske någon komedi, någon dokumentär eller så. Och så är det en gång i månaden ungefär som vi har på tisdagar 14:00. Det brukar vara jätteväl besökt och hur mycket folk som helst.
Du, vad tar ni för biljetterna där?
Det kostar 70 kronor.
70, ser jag. Konkurrera med de här stora, lite billigare pris.
Ja.
Det finns sådana kulturhistoriska vandringar. Först började i Jonsered och sen har det varit nu senast i Partille. Då. Så man så säga, måste kalla sig för drama kanske nu då, när man dramatiserar historien. Mm. Det är någonting som du har tagit initiativet till.
Ja, precis. Och i Jonsered började tanken när jag gick med barnvagn där faktiskt. Bara, man upplever, det är ju sån fantastisk fin miljö där i Jonsered. Och vad finns det för historia kring hela den här gamla bruksorten. Och då fick jag förmånen att jobba med låtskrivare och musiker och manusförfattare som skapade den här vandringen. Det var ett jätteroligt projekt. Häftigt att få lära sig mer om bygden, och det blev ju jättefin musik som musikerna har fortsatt att spela sen på olika
det
platser.
Det blev ett album också, eller jag ska kalla det för en CD. CD
precis. Med
Maria Pihl och
Claes Pihl.
Claes Pihl, ja.
Som skrev och musiken och texten. Och sen de här vandringarna som vi gjorde nu här inne i Partille, det är också det finns ju lika mycket spännande historia kring Partille centrum. Partille centrum har väl historiskt, eller ja, senare tiden inte varit så känt för att det är så underskönt. Men det blir vackrare och vackrare och roligare och roligare. Och det finns så mycket härlig historia och väldigt mycket vackra platser. Aha. Även centralt i Partille. Så att det, Partille slott är det så många som åker förbi. Man stannar till i Allums buskarage, men man ser inte ens den här herrgårdsbyggnaden. Och få höra historien om den är ju jätteroligt. Det hade vi också ett projekt när vi bad skolelever för några år sedan att fantisera kring vad tror ni kan ha hänt i herrgårdens källare. Så fick barnen skicka in då. Ja, det var nog en ninja mus som lagade mat där och sådär. Det var väldigt högt och lågt. Och så bad vi en dramapedagog på kulturskolan skriva ett manus kring detta. Och sen fick barnen komma tillbaka och titta på det här. För kommer den här ninjakocken och så här, underbara fantasier som blev ett manus sen.
Det verkar ha ett kul jobb.
Ja, men det är ju det. Det är ju...
Får man betalt för sånt också? Nej, det får man inte.
Nej, jag gör det för att jag tycker det är så roligt.
Ja, jag förstår.
Ja, jag får faktiskt en lön.
Ja, det var bra. Ja. Det är lite men...
Vi ska avsluta samtalet med Maria här. Är det någonting du tycker vi har glömt som vi borde ta upp? Eller man är lite tom kanske i huvudet. Så ja.
Nej, men det har varit en härlig pratstund. Jag... har ingenting så som jag sitter och tycker känns glömt.
Nej, vad roligt. Ja. Men då är vi jätteglada för att du kom hit och berättade. För det impulsen var ju att, eller vi har läst om att det hände mycket roliga grejer i Partille på kulturfronten. Och ditt namn dyker upp ofta.
Ja.
Eller nästan alltid kanske.
Ja. Ja, börjar du förstå varför också.
Tack för att jag har fått komma.
Ja, det var väldigt...
Vi ska avsluta med din sista låt. Och det är Eva Cassidy som du har valt och True Colors.
Yes.
Är det någonting som du vill säga innan vi säger hej då?
True Colors, det är väl också det här apropå, alltså bara att få vara den man är, alltså att det är rakt på sak, inte så det finns något fint i det som är rakt och öppet. Och just den här låten håller jag på nu, jag har börjat spela piano ganska nyligen och övar och klinkar mig fram och då den här är det den som står de noterna på pianot just nu. Så det är min arbetslåt.
Okej.
Okej, men då släpper vi fram Eva Cassidy och True Colors.
Tack.
Stort
ska du ha.
Tack.
Tusen tack.
Jättetrevligt.
Sadness. Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness there inside you makes you feel so small. But I see your truth.